tanken är ju här att just nu, Sven, som ni säkert förstår här, Sven är ju väldigt duktig bibellärare också. Och så att jag tänkte här under den här frågestunden så har ni möjlighet att ställa frågor om allt möjligt i Bibeln som ni brottat med. Passa på nu när Sven är här. Men det kan också vara i anslutning till dagens predikan naturligtvis. Men jag tänkte först innan vi går in på frågestunden, Sven, är det något mer du skulle vilja säga nu anslutning till det du gör nu och visioner för framtiden för dig och för vårt land? Och, ja.
Alltså, jag arbetar ju som redaktör på tidningen Världen idag. Kommer också skriva in som ledarskribent där. Det är ju en del av min tjänst. Världen idag är ju en av de kristna tidningarna. Vi vill hålla kvar en ganska klassisk syn på Bibeln och Bibelns budskap. Tidningen växer väldigt mycket, så det är väldigt roligt. Sen så jobbar jag ju också då som bibellärare ute och reser mycket i landet och undervisa där vi lag. Vi även använder lite olika medier och sådär. Och sen så är jag ju författare fast alla mina böcker är slut. Så jag kunde liksom inte förmedla, men jag jobbar på det. Jag är ju med i Svenska Författarförbundet och tycker om väldigt mycket om text, tro på text. Det verkar Gud också göra eftersom man är på Bibeln. Men så jobbar jag lite författare så. Sen är det ju så då att jag brinner ju mycket för ordet och bönen. Det är väldigt, väldigt klassiskt egentligen. Tror att vi behöver återerövra ordet. Alltså bibelstudiet faktiskt. Förr i tiden så hade man ju bibelstudieserier. Det var ganska vanligt faktiskt. Alltså man kunde arbeta sig igenom. Och det kan man ju naturligtvis idag från gudstjänst. Det kan inte hålla på 7 timmar. Det är absolut så. Men det står ju faktiskt ändå i Lukas 24 när Jesus slår följe med Emmauslejungarna, ni känner till berättelsen. Där de inte verkade förstå vem man var från början. Och så står det ju då att med början hos Moseböckerna utlade han vad som står om honom överallt i skrifterna. Och då är det gamla testamentliga texter vi talar om. Och när sen går in på det här berget och förstår att det är Jesus som kvinner, så säger de, brann inte våra hjärtan när han utlade skrifterna för oss. Så vi kan ju ställa oss frågan, hur ska vi få brinnande hjärtan? Ja, vi kan naturligtvis stå och ropa brinn, 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 men till slut så tar det ju eller slut alltså. Men däremot om vi öppnar skriften och förstår undren i Guds lag, då är det otroligt kraftfullt faktiskt. Därför att pastorer kommer och pastorer går. Och visioner kommer och visioner går. Men det finns något som består. Och det är skriften. Så kan vi få människor att förstå lite mer, arbeta med skriften, så gör vi någonting otroligt långsiktigt skulle jag vilja säga. Så jag tror det är väldigt viktigt, va? Att återerövra studiet, vad står skrivet, låt oss ta reda på vad står det. Så det är så långt, det är det här som jag nämnde lite om, bönen är väldigt viktigt. Och att återerövra spännande och andelhädda bönen här faktiskt, för det är väldigt spännande att göra. Så det är det vi jobbar med också då i Sigtuna där vi idag.
Det var långt svar på frågan. Det var inspirerande du sa om när väckelsen kommer över en stad eller över ett land, att man får en känner syndanöd. Jag tänker också på det du sa nu att läsa skriften. Man kallade ju väckelsen folk för läsare förr i tiden.
Absolut. Så är det, va? Och det är skillnad egentligen. Det var ju en man som ni kanske har talat om som vad hette han, finsk broder som är hemma hos Herren för många år tillbaka nu. Frank Mans var ju en otrolig gudsman. Han, många yngre här vet inte alls vem det är, men han var en otrolig gudsman. En enorm djuphet i sin förkunnelse. Och med en fråga så fick han en fråga en gång. Det var något andligt skeende någonstans i Sverige. Och så var det någon som sa, men nu är det väl väckelse där. Det är ingen väckelse. Men varför är det ingen väckelse? Det är ju många här. Det händer så mycket. Jag ser inga tårar. Vi ska vara glada och jubla, men någonstans när det är Gud så blir det väldigt djupt och man, det finns någonting av en, och tår behöver inte negativt, ska jag säga, det blir någonting man öppnar upp sitt inre och sina också rop till Gud. Alla väckelser börjar oftast med förtvivlan över både sig själv och sin, den värld man lever i. Men det slutar inte i det, utan det slutar ju egentligen i stor glädje. Men, så vi kan alltid vispa igång en andlig skede, men vi vill ju någonstans djupare. Va? Och det står ju faktiskt, Jesus säger alltså, det, alltså anden ska överbevisa om synd och rättfärdighet. Jag tror på apologetik. Jag tror på att kunna ge svar på var och en som har rättmätiga frågor. Men mer att apologetikens uppgift är att röja väg för evangeliets budskap. Alltså, man röjer undan tankebyggnader och öppnar upp och så. Men synda övertygelsen, den får den heliga ande stå för. Alltså. För det kan vi inte göra. Det blir bara religion när vi ska börja lägga en massa synder. Alltså det går inte, va? Man har säkert hört berättelser om föräldrar som försökte få sin tonåring att tvätta sig rik. Alltså, han höll på med moppar, han var jämt smutsig. Plötsligt en dag så börjar händerna tvättas och tänderna borstas. Det blir kär. Alltså det är inte lagen kunde på den åren, va? Alltså, så vi kan lägga på massa religiösa mönster, men om jag inte vill bli förvandlad så vill jag inte. Men om jag vill det, så vad ska jag göra? Stygnet i hjärtat där. Alltså. Så det är ju, apologetik är viktigt. Det röjer väg, det banar väg, det stärker oss som är troende. Men jag ser inte att det är frälsande i sig, om man ska vara ärlig så. Utan jag ser det mer som lägröjande.
Och jag tycker det är jättebra, för att det är viktigt att ha det perspektivet. Så man kan, jag är väldigt intresserad av politik, men man kan grotta ner sig i frågorna och glömma det viktigaste.
Ja, men så är det ju. Och många gånger när det gäller människor som är otroligt skarpa i sitt intellekt. Och var matematikprofessor eller annat. Men alltså, så det är inte, det är lättare att vinna sådana som dig med hjärtat än med huvudet. Alltså, faktiskt. Man är, alltså, är man skolad ateist så är man ju skolad ateist. Va? Men kärleken går under radarn. Många gånger. Så många gånger blir människor, upptäcker Gud på ett annorlunda sätt. Det är en annan våglängd som de inte har försvarsmekanismer för. Och sen sätter tankegångarna igång naturligtvis. Så många av de riktigt, riktigt tunga artisterna som har ändå upptäckt Gud till slut har ju oftast inte gjort det genom att de har blivit övertalade. Utan det är någonting som har hänt i hjärtat först. Det är detta som händer. Och där menar jag också det här med under och tecken och sånt. Kan hälsa så gott. Jag brukar säga att när jag predikar så händer det. Alltså ni vet, när man predikar så kan det hända att det tutar. Och jag brukar säga att en tutning, det kan man inte hjälpa. Men den andra tutningen gör jag lite mer irriterad. För att tutar i syster Anderssons telefon så kan ju syster Pettersson tänka på, har jag stängt av? Är det med? Så andra gången känner jag, då blir det en gång för mycket. Första gången, det kan faktiskt ingen döma för. Nej men alltså under och tecken, man, det är klart att tittar i Nya Testamentet på Jesu tjänst, så visst, han var fantastisk förkunnare och han talade sanning. Ingen har talat så något som han säger. Men det var ju kraft, va? Människor upplevde genuint helande, när man upplevde befrielse från demoniska tankegångar och allt detta. Så det är otvetydigt så att kraft, men kraft räddar inte. Utan det står ju om att Jesus, det står mycket om att han gjorde under och tecken. Vad är skillnaden mellan under och tecken? Undret är ju miraklet. Men det frälser ingen. Det är tecknet, budskapet i miraklerna. Det är därför som jag menar att mirakel och under ställer frågor och sätter, vad är detta? Det är där vi ska förkunna evangeliet. Så, och det är därför som jag menar förvandlade människor som har legat på parkbänkar som alkoholister och sen plötsligt står de och prisar Gud, alltså upprättar det som har hänt. Då kan man berätta om, jag har mött en kraft. Och det är svårt att argumentera mot kraft. Det är svårt att argumentera mot kraft, men jag har ju levat, jag har någon som har gjort det, jag har levat Som alkoholist kanske de berättar, nu är jag fri. Och det säger också de som har jobbat kanske med den typen av terapeutisk verksamhet, säger alltså att de riktigt bundna människorna, alltså alkohol, narkotika och så vidare, antingen måste de bli otroligt förälskade eller så blir de religiösa, säger de. Alltså, det vet man. Det vet man att det ger resultat. Alltså. Så att vi behöver, därför tror jag ju att man ska ha lite vitt. Det är bra med vittnesbörd i gudstjänster. Alltså man kan bygga in sådana moment där människor säger, jag levde ensam, och det behöver inte vara så dramatiskt. Jag levde ensamhet som pensionär, undrar är det här livets mål? Och så kommer ett berättelse om jag, så upptäckte jag Gud då. Det där vittnesbördet är väldigt viktigt.
Ja, det kommer så nära en själv, liksom man kan identifiera sig.
Ja, och att det är liksom inte då proffspastorer som ska göra jobbet. Det är det som är så fantastiskt. Jag tror ju mycket, tror ni på det här? På det allmänna prästadömet tror jag mycket på. Alltså, det kan komma från olika kyrkliga traditioner, olika hierarkier. Men till syvende och sist, det är ju, vi tiggare som har funnit bröd. Det finns så mycket bröd som räcker till andra tiggare.
Ja.
Det är rätt så härlig inställning. Det räcker till alla.
Underbart.
Vi får gärna stryka en
till. Så jag tänkte här, nu har ni säkert frågor ni har kommit på här. Och den här sladden kan jag gå ner med också. Så att nu har vi Lars Åk och sen Lars.
Jo, du talar om tidning Världen idag. De hade en stor artikel, intervju av professor historia, där han säger att västvärlden kan tacka kristendomen för vad vi har idag. Och jag tycker att ni ska leta rätt på den och dela den vidare till alla som ni känner, era vänner. Det har jag gjort. För det är en väldigt, väldigt intressant artikel. Och dela den gärna fysiskt också till grannar och vänner och så vidare.
Absolut. Så man kan naturligtvis alltid tala om kristen tro som kulturförtryckare och så vidare i vissa, jag tänker missionsmässigt sätt. Men å andra sidan, när man till exempel i vissa länder, när man får tvillingar, så lägger man ut den ena tvillingen ut i naturen och låter djuren äta upp det. I så fall är det bra med sån kulturförstörelse. Alltså, ni med mig? Alltså, ja, den kristna tron har en åsikt över kultur. Alltså, om nu Gud finns, så finns det kulturer som är längre bort från Gud och andra som är närmare? Ja, men vi gör ju det därför att för Gud är människan viktig. Och därför som är den kristna tron får alltid också konkreta samhälleliga aspekter. Så är det ju bara. Och vi är bara en gnostiskt inre som händer. Alltså det påverkar ju vårt sätt att leva och vårt sätt att se på människan. Och idag finns det ju väldigt starka rörelser att med djurrätt och så. Jag menar, självklart så har även Bibeln åsikter om djur, men jag menar, lyfter vi upp djuren som samma värde som människan, så handlar det inte om att djuren blir som oss, vi blir som dem. Så det blir konsekvenser hela tiden utifrån vilken ideologi man har eller vilken tro man har. Va? Och för Gud verkar människan väldigt viktigt.
Professor heter Dick Harrison.
Jag har glömt bort det. Jag slår upp Dick Harrison om världen idag. Och det är samma Dick.
Lars?
Ja, än en gång tack för predikan. Mycket bra. Fullt engagemang. Fint tryck. I den tid som vi lever nu, tror jag, i den här söndagen. Det var väldigt bra. Men till frågor, och då är det ju så här att den här stunden skulle handla lite grann om kanske helighet. Och då undrar jag vet ju att du är pastorsson, och då undrar jag för det första, det är A-delen i frågan. När upptäckte du, eller upplevde du Guds helighet först i livet? Och när vi har hört det, så är det ju lite intressant att se, hur upplever du heligheten idag?
Alltså helighet är ju att vara avskild för ett gudomligt ändamål. Och det finns ju två typer som jag, om jag ska försöka hitta dem. Det är två typer av helighet, den farisistiska helighet och Jesu helighet. Den farisistiska heligheten stötte syndare bort ifrån religionen, medan Jesu helighet drog svaga människor till sig. Och så vi måste vara väldigt noga med när vi talar om, det är inte heligare än du, utan det handlar om att vi ändå har avskilt oss för. Jesus talar ju om att vi kallade ut ur världen, men vi kallade ut ur världen för att i förvandling med honom komma in i världen. Så vi är ut ur för att komma in i. Och det där är ju den här distinktionen. Jesus åt och drack med synd. Alltså, han blev ju anklagad för att vara frostare och drinkare. Faktiskt är det så. Men han låg där med sin kärlek och helighet. Han smittades inte av synden, men han älskade syndarna. Och där är den stora utmaningen alltså. Det är svårt att kasta plåster på folk. Vi måste komma nära. Men vi måste vara så hela att vi inte blir infekterade av syndasjukdomar. För det är en sjukdom. Alltså, synden är ju kraftfull alltså. Den snärjer lätt alltså. Och hårt. Så det är generellt. När pappa dog, jag var 13 år gammal. Den dag pappa dog, så upplevde jag min kallelse. Och han dog väldigt ung, 43 år gammal. Och var predikant. Och farfar var också det. Där upplevde jag, utifrån min 13-åriga sätt att förstå Gud, som att Gud sa, nu ska du gå vidare med att förkunna ordet. Och lite på den resan ska jag vilja säga att det har varit också då. Fördelen med att det finns ju nackdel, men fördelen med att växa upp i ett pastorshem och i flera led är att man får ärva stora bibliotek. Det kan man ju säga. Det är ju min stora passion och min stora frustration många gånger. För det är otroliga mängder böcker. Så jag tycker om att läsa det ju också. Alltså det är fantastiskt. Den är inte alltid inte bra bara för att det är gammalt, kan jag säga också. Men det är gott ändå. Och jag tror ändå vi skulle behöva hitta i vår tid att arbeta med vårt sätt att tala och kommunicera så att folk förstår oss. Det är viktigt. Så jag tror på förnyelsen av språk och formen. Men vi måste bevara det här inre rummet. Det är viktigt det vi håller på med. Alltså det är evighetsfrågor. Och så den här respekten för Gud på något sätt. Visst, han är vår far. Han är Abba fader. Det finns en intimitet med Gud, men ändå, du vet när Jesaja möter Gud, ni kommer, ni vet i Jesaja 6 är det va? I det år kung Ussia dog, 714, i det år kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och så berättar han då om serafer, enda gången såg serafer faktiskt, som hade 6 vingar till skillnad mot keruber som hade 4. Och väldigt spännande berättelse. Och där ropar de här seraferna, helig, helig, helig. Inte trevlig, trevlig, trevlig. Ropa inte trevlig, trevlig. Så det jag menar är, visst, jag har full respekt för att Gud är immanent, han är nära i Kristus, i Jesus. Genom oss, genom den heliga anden. Men, så vi ska ha en helighet. Och ibland försöker vi få det. Men ibland undrar jag om det gör Gud ting. Att vi är Gud till en kompis. Vem vill till en kompis? Tänk på det. Det finns en helighet i gudsbilden med fadern. Hade det inte varit för Jesus så ska vi nog vara lite rädd för Gud. Men alltså, tack vare Jesus får du komma frimodigt till honom. Så att jag menar det här. Ja, jag märker det när jag läser väckelsehistorien. Och det må vara en Kerstin Kullman, det må vara en Tjocke Finn, det må vara en Levi Petrus eller vem ni vill. Vilken respekt de har för det gudomliga. Alltså, det var inte Nacho Laiban, utan det var väldigt på något sätt respekt. Fast ändå att man jobbade och sa Frälsningsarmén, de var ju fantastiska när de berättade fram. De tog ju slagdängerna. Och det var inte så mycket copyright på den tiden. Man tog slagdängerna, så gjorde man kristen text på alltihopa. Men de hade ändå respekt till för det gudomliga. Så det här kombinationen ändå. Då.
Ska vi prata ännu mer om Gamla testamentet då, för där som du tog Jesaja nu och i din predikan pratar du om Jona bok, men du fick ändå med evangeliet väldigt fint. Du gjorde analogin där med Jona. Och är det pratar ju för lite om gamla testamentet.
Ja, men även nya testamentet talar om att det är, alltså att det är människans lott att en gång dö och sen en drömma. Så det finns ju, Gud har ju inte blivit godare i nya testamentet. Alltså Gud är detsamma. Men han har kommit oss nära. Jag brukar ibland säga att i gamla testamentet var han Gud över oss. I evangelierna blir han Gud med oss. Och i apostlagärningarna framåt blir han Gud i oss. Han kommer närmare och närmare. Men allt handlar just, jag brukar säga, jag är ju inte lära typ så. Jag brukar säga, jag kan lära dig Bibeln på en minut. Och det handlar om Jesus. Jag sjunger för kören här. Men jag brukar säga så här. Hela gamla testamentet handlar om honom som skulle komma. Att Matteus, Markus, Lukas och Johannes handlar om honom som kom. Apostlagärningarna handlar om effekten av att han kom. Och vi lever fortfarande i det. Breven handlar om, vad betyder det att han kom? Uppenbarelseboken handlar om, han kommer igen. Nu kan vi bli det.
Det är fantastiskt sammanfattning. Nu har vi fler frågor här säkert. Så känner frimodiga nu och passa på. Och det kan vara olika saker ni har tänkt på kring Bibeln här.
Alla texter är inte lätt i Bibeln.
Speciellt i gamla testamentet.
Absolut. Och sen är det väldigt viktigt att förstå att Bibeln är en progressiv bok. Och progressiv betyder att den uppenbarar sig efter undan för undan. Ja, exakt. Så att vi behöver stå i ett nytestamentet perspektiv. Jag kan säga nya testamentet är den rätta tolkningen av gamla testamentet. Förr hade man ett uttryck. Det nya är i det gamla förvarat. Det gamla är i det nya förklarat. Och det är ett bra sätt att se det. Och har ni varit med i de här gamla bilkartorna förr i tiden? Alltså man vecklar ut så här och körde man i diket, va? Alltså, om du viker en sån här stor karta. Viker, pang. Så kan det bli så här lite. I princip innehåller allting finns här, men man kan inte få vägarna gå ihop. Gamla testamentet är egentligen en ihopvikt. Det finns där, men du måste veckla ut det ända till uppenbarhet. Vaha, nu! Är ni med mig? Men faktum är att redan i de tre första Moseböckerna så finns ju hela evangeliet klart. Skapelsen, allting har en orsak. Människan, Guds tanke runt människan, syndafallet och sen i första Mosebok 3:15 frälsningen, alltså att kvinnans säd, det är ju mannen som har säd, men när kvinnan jungfrun blir havande så ska ondskan krossas. Men det kommer kosta honom döden. Alltså, du stumlar här. Så redan de tre första kapitlen innehåller evangeliet. Men vi behöver liksom helheten för att förstå det, va? Sen kan man ju gå lite djupare också. Om man tittar till exempel på de här jobbiga släktregister till exempel. Kan man, varför står det en massa släktregister? Har man funderat på det? Varför? Man blir inte speciellt uppbyggd och ligger. Han följer den och följer den och följer den och följer den. Samtidigt är det så här, va, att det betyder är att det är människor av kött och blod. Alltså det är inte fiktiva tanken, vad det är i verkligheten. Frälsningshistorien har utvecklat sig. Va? Så till exempel i första Mosebok 5 så står det då, när Adam födde det så födde Sett och så vidare. Enoch och Kenan. Tittar man på de här orden till exempel. Så Adam betyder människa. Sett betyder utsedd. Enoch betyder förgänglig. Kenan sorg. Mahalel, Gud den välsignade. Jered ska komma med. Henok förkunna. Metusale. Hans död sänder. Lemek betyder förtvivlan. Och Noah tröst. Alltså hela evangeliet finns bara i orden här. När man, alltså han skapar man och så faller det. Och så kommer rösten och så kommer fältningen. Så det är ju otroligt invevt. Tror jag ju faktiskt det är, va.
Jag har hört lite sedan att läsa Bibeln är som att äta ost med en osttid. Man kan ta det i olika lager och gräva djupare.
Ja, men så är det. Och det är liksom, det är ju som om att det, och det tror vi ju, att det finns en författare bakom allt samman. Som ändå använder sig av, men jag tror inte på autodidakt, jag tror att människor har, texterna har vuxit fram, det här är otroligt viktigt, texterna i Bibeln har vuxit fram i historien. Där Gud har utvalt människor som att teckna ner, eller man har sett och hört och tecknat ner. Så det är någonstans en historisk bok, va? Där Gud har använt sig av det. Tittar man på Nya Testamentet, de olika författarna till exempel, så kan man säga Hebreerbrevets författare har en fantastiskt fin nytestamentlig grekiska. Markus är lite enklare i sin grammatik. Alltså, men han använder sig av vanliga människor. Så budskapet är sant. Och jag brukar ibland säga, om jag till exempel skulle stamma, jag stammar, och jag säger så här, Jesus älskar dig, då är det grammatiskt fel. För jag säger älskar så många gånger, men budskapet är sant. Så vi kan hitta grammatiska utmaningar i texterna när budskapet är sant. Mm. Förstår ni tanken här? Så vi är inte blinda. För det här är ju, vi måste jobba lite med vad står med budskapet? Hur uppfattar den första påhörande detta? Och så vidare. Så. Men det är väldigt roligt, det handlar om exegetik och sen exegetik. Vad betyder det för oss här? Exegetik, vad står det? Alltså, hur uppfattade de första åhörarna detta? Och hermeneutik med det handlar om, vad betyder det här för oss nu? Sådana här saker är väldigt viktiga. Men jag tycker vi ska primärt hålla oss i Nya Testamentet och med Jesus. Det är en bra tolkningslins, så att säga. Men de gamla testamentliga texter, därför är just det progressivt, förlåt, men nu har jag kommit tillbaka till det, progressivt. Då är det så här att de gamla testamentliga författarna beskrev saker utifrån den världsbild man då hade. Men Gud har vakat över att budskapet grundläggande är rätt, va? Till exempel, du tar en svår fråga här nu. Krigen, va? Skickar Gud folk in i död och så vidare? Nej, men lyssna nu. Gud har sagt eldens funktion, nu tar jag det för, så eld är att värma, lysa upp. Och den har en funktion. Eld har en funktion. Handen har en helt annan funktion. Elden är god i sig. Och handen i sig. Men om jag lägger den handen över elden, vad händer med min hand då? Då dör min hand. Och då kan man i gammalt testamentet säga, Gud dödade handen. Ville Gud det? Nej. Men på grund av synd och olydnad så dödades min hand. Vill Gud döda massa folk? Så nej. Men på sådant kommer skörd. Och därför står det Gud dödade, men det är inte så att Gud vill det. Precis som vi läser idag. Gud vill inte nog att jag död. Men om man framhärdar i synd så kommer nationer och system att gå under, vilket jag också har gjort historiskt. Och i den gamla testamentliga språkbruken så står det Gud dödade. För så man såg det. Men i den utvecklade kartan förstår vi därför att man gick emot Guds lagar som han grundläggande har skapat goda. Så med lite förståelse för hur man förklarar det, så Gud är lika god i gamla testamentet som i nya. Det är det jag vill säga. Så att bara man lär sig förstå texterna lite så.
Är jorden 6000 år gammal?
Alltså jag tror kanske du är emot mig här, men jag tror kanske. Alltså jag tillhör ju de som tror på gap-teorin, va? Gap-teorin. Och jag har inte alls svårt att tro att jorden kan vara, för det första var i tid, vi definierar tid. Har ljuset hastigt alltid varit detsamma? Ja, det vet vi ju inte, vi förutsätter det. 3000 km per sekund, men vi vet inte det. Och så vi måste ha en massa ingångsvärden i detta. Men det står så här, i begynnelsen skapade Gud Hashamayim, han skapade himlar, naturligtvis. Och jorden var öd och tom. Och jag tycker det är märklig text, därför att Gud aldrig skapar saker öd och tomt. Kan det vara så att när Gud, att den skapelse som vi är en del av, jag tror att människan inte är mer än 10 000 år. Alltså människan är lik. Så jag tror inte på utveckling från aporna, jag tror inte på det. Det arkeologiska bevisen är alldeles för tunna och fantasierna bland tecknarna är väldigt stor, man säger så. Man hittar en tand där 3 kilometer längre bort, så man hittar en ny människosläkt och tjänar ganska många miljoner för det också. Så att, det är mycket pengar kan jag säga i forskning alltså. Och självklart, om inte Gud finns, tänk, nu tänker vi tanken, om inte Gud finns, då måste vi ju hitta en förklaringsmodell, för vi finns hitta olika. Men jag tror ju kanske att Gud ändå har skapat en änglavärld långt innan vi fanns. Där vid någon punkt inträffade uppror i änglavärlden. Det vi idag kallar för Lucifer, att han var en fullkomlig kärlek, alltså någon med det onda. Jag tror inte att Gud har skapat onda. Men det fanns någon form av valmöjlighet, så höga var änglarna. Och jag tror i Uppenbarelseboken 12 att när draken kastades ut ur himlen, så drog han med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Och många tror att det är ändå en tredjedel av änglavärlden. Så att när väl Gud sen omformar jorden och bestämmer sig för att skapa människan, för inom treenigheten så föds tanken någonstans att låt oss skapa människor som blir lika oss. Inte gudar, men nästan alltså. Nästan gudadelsen. Men nu så för att förstå detta så händer någonting. Så när vi väl träder in på marken så finns ju ondska redan. Första gången är han ond. Alltså första gången ormen kommer så kommer han ju ond. Så att, och jag har inga problem med att jorden kan vara 13-14 miljarder år. Men jag har inga problem med det. Eller universum då. Jag har inte det. Faktiskt inte, måste jag säga. Men jag tror inte människan är mer än 10 000. Eller 6 000. Alltså, det måste jag säga. Men du får tro på... det här är ju filosofiska frågor. Det kan ju hända att Gud skapade allting för en kvart sedan. Och så har han bara lagt minnen i våra huvuden. Så det vi har varit med om, det hade hänt egentligen. Jag menar, skulle vi säga det? Att inte...
Intressanta filosofiska. Ja, eller har vi några fler frågor här på det här temat eller på andra liknande teman som ni har gått och funderat på, antingen i predikan idag eller andra saker i Bibeln?
Om ingen annan nu frågar då. Det är mycket intressant att fråga dig.
Men alltså, hur förklarar jag för min granne som inte tror på att det finns en Gud som har skapat oss och så vidare? Han tror inte på det här överhuvudtaget. Men jag menar, han måste ju förklara om inte Gud finns som har skapat oss och världen. Vad har han för förklaring? Alltså slumpen.
Och det är där som den stora, tycker jag, apologetiken, funktion finns. Nämligen, skulle jag säga till min granne, din tro, att detta fantastiska liv som jorden har. Alltså, jag pratade med min läkare om det här med blodkoagulering. Alltså, doktor Joel Farelli heter han. Och jag hade en lång diskussion. Och jag sa, men du Joel, sa jag. Jag har bra kontakt med honom. Alltså, det här är ju... Har verkligen det här kommit till om... Har verkligen det här kommit till om en slump? Alltså, jag kan faktiskt hålla med om. När man tittar på blodkoaguleringen så blir man ju nästan religiös av, va? Alltså, eller så kanske man inser att man konstaterar fakta. Alltså, det jag säger är, din granne har mycket större tro än vad du har. Det är han som är troende. Han är så otroligt troende, så det är helt häpnadsväckande. Så... Faktiskt, alltså, för det är ju helt oerhörd, alltså. Men sen kommer vi tillbaka, så att vi måste komma tillbaka till någonting som inte har en orsak, och då är vi inne på gudsbegreppet. För vem skapade Gud? Han har alltid funnits. Det är en trosteg, ja det är det. Mm. Men vad är din trosteg då? Ja, det börjar med vibrationer, men vem satte igång det? Jag börjar med strängar, men satte igång det? Ja men det är trosteg, ingen av oss var ju med då. Vi måste sätta tilltro till något ursprungstanke. Så det är oändligt mycket mer självklart ändå att tro på att... Och jag menar, intelligens, vi pratade lite med Ola innan här, alltså bara att det resonerar logiskt. Vi har inte ett logiskt resonemang nu. Var kom logiken ifrån? Slump är ju motsatt till logik. Varför talar vi logiskt? Eller även ateist måste använda sig av logik för att argumentera för att inte logik finns. Alltså, det kom till och säger att det går inte. Så det är ju enorm tro egentligen att utgå ifrån att allt har kommit till av en slump. Det är enorm tro som egentligen enligt romarbrevet bygger på att man undertrycker sanningen. Man vill inte att Gud ska finnas. För om Gud finns, då kanske jag faktiskt inte kan leva som jag gör. Om man har en åsikt om mitt liv. För någonstans kommer det ner i min egen liv. Så här tycker jag att apologetiken har en funktion. Och det är kanongrejer ni håller på med här. Att ni bryter och tänker så här. Och resonerar och kallar in honom som Stefan Gustafsson. Stefan Gustafsson är ju en... Ja, gud, det tror vi inte på. Men han är ju väldigt duktig.
Jag tycker
att
du är duktig också.
Alltså, men alltså, jag är ju bara en enkel bibelare. Men alltså, han är ju... Han är väldigt duktig. Jag skulle verkligen rekommendera. Alltså, jag nämnde om det här. Nu gör jag lite från dem. Men alltså... Vi behöver studera, va? Och vi kan inte kalla hela Sveriges folk hit igen. Alltså, det går inte. På ett sånt här koncept, Stefan är också med i det här, så vad vi gör är att vi plockar duktiga som hjälper oss in i lite olika världar. Titta gärna på det. Och då kallas ju det här Bibelskola för alla, just för att det ska kunna vara en skola för alla. Vi är 300 elever idag. Och vi sätter igång öppna portar 6 juni. Men man kan alltid gå med när som håller. Och så kan man se om enda lektioner många gånger som helst. Så. Det är inga bindningstider. Jag har en kursbok. Ingenting annat. Det är inga kursböcker, inga tenter, ingenting sånt. Det är ingen akademisk sak. Däremot har vi en lärare som heter Anders Garmar. Han är docent i nytestamentlig teologi. Ja. Uppsala universitet. Han säger så här att jag hjälper dina elever att bara komma igång i varje bok. Och vill de sen gå vidare så öppnar du upp porten till hans akademiska utbildning. Det här är det här bara handlar om bibelbruk och bibeltro. Mm. Det är en enkel tanke, men jag tror vi kommer att ha tusentals saker som går, för det är så många som behöver, vad tror jag på det här? Jag tror på Jesus. Men jag har svårt att kommunicera det. Mm. Och det ska vi är ärliga, vi behöver hjälp, vi behöver få igång samtalet.
Ja, det låter otroligt spännande, måste jag säga. Få igång bibelintresset ännu mer.
Ja.
Ja, jag tänker vi har tid till den sista eller två. Ja.
Jag tänkte bara fråga om brukar säga att Gud gör saker i sin tid, eller att han tid inte som våran och kan ha en annan planering och sådär. Och när jag uppväxt i kristet sammanhang så den här frågan har jag kanske inte själv. Men jag tänker om jag var icke-troende så skulle jag kanske säga, varför kom inte Jesus när det fanns tv, YouTube och alla de här sakerna, när vi kunde liksom få bevisat att han verkligen fanns och gjorde det han gjorde. Vad var Guds timing med att han kom när han kom, tror du? Har du en tanke om
det? Alltså man kan väl ändå säga så här. Alltså, ja, exakt. När tiden var inne sände Gud sin son. Det vi vet är ju att det var en väldigt unik tid han kom ändå. För det första hade vi ju Pax. Vi hade ju Pax Romana. Vi hade den stora romerska världsfreden då. För första gången på århundraden var det relativt fred på jorden. Det civiliserade jorden. Som var en oerhört stor förutsättning faktiskt för evangeliens spridande. För det andra så hade ju romarna också byggt fantastiska nätverk och vägar alltså, som vi fortfarande går och köra på en annan. Tre, hellenismen alltså med Alexander den store spetsen, man hade ju ett världsspråk. Engelskan var ju grekiskan då. Så alla talade grekiskan överallt. Vilket blev en fantastisk förutsättning för att det beter sig också på grekiskan. Fyra, judarna hade kolonier överallt i de stora städerna. Det fanns alltid en anknytningspunkt, så det gick förvånande för snabbt att sprida evangelium. År 100 efter Kristus vet vi inte riktigt, men det kanske var 100-200 000 påfödda. År 300 innan Konstantin så var det 20 miljoner. Alltså det exploderade faktiskt. Nu går det väldigt fort. Alltså det går väldigt fort alltså just nu. Så jag tycker den tid vi lever i nu. Så att det är väl ändå så att Gud har en plan. Någonstans måste jag säga, jag kan inte förklara det. Jag kan bara konstatera att han valde så. Han brukar veta vad han gör. Alltså, men absolut, det är en bra fråga. Det är rätt intressant alltså. Jag kan bara säga en sak till. 1965 var det, tror jag det var. Så var det i Kina, kommunistkina. Ungefär 100-200 000 bonifödda kristna. Sen kom kulturrevolutionen med Mao Zedong, med Mao. Kastade ut alla missionärer. Rev alla kyrkor. Avrättade alla kyrkoledare. Så undrar man, hur ska det gå? Sen föll bambridom 85, eller vad det var ungefär. 35 år senare. Så undrade missionsforskarna, finns det några kristna kvar? 45 miljoner. Så det är som att utan teknik, utan kyrkor, utan pressutbildningar, men med den helige andes beroende. Det kanske till och med går snabbare utan det. Alltså, det är ju liksom ett tanke tillbaka, va? Alltså, vi är faktiskt inte ens beroende av mikrofonerna om det skulle bli eller ens byggnader. Jag säger inte att det är fel med mikrofonen, men jag säger
stenarna ska tala.
Ja, stenarna, och att vi blir beroende av den helige ande istället för att vi blir beroende. Nu har vi ansett en präst som ska sköta evangelisationen för oss. Ja, det är farligt. Vi är saltet och ljuset. Sen kan vi behöva andliga ledare. Eller, det är inte så, men ni förstår tanken här lite. Så, vet ni, här kan vi hålla på. 1855. Det här chockerade mig. 1800. Jag håller faktiskt på en serie nu på kanal 10 som kommer att handla lite om det här. Jag vet inte om ni ser på kanal 10, men alltså, ni vet inte vad mer pinsamningen gör. Kanal 10 har vissa grejer, men bra. Där undervisar lite om det. 1855. Alltså metodiströrelsen startades av John Wesley. Metodiströrelsen hade en enkelt metodisk, alltså metodister, när man vann en och en. Och sen när jag vann Ola, min granne, då lär jag honom Bibeln. Ja, alltså du vet, det här lekmanna. Och så fastar vi två dagar i veckan, alltså det, innan femfångtoden. Alltså. Och massor med, helt unikor. Och faktum var att 1855 var 35% av USAs befolkning metodister. 35% av hela USAs befolkning var metodister. Sen började metodistsamfundet bli oroliga. Oj, vi kanske måste ha koll. Och, för de blev anklagade för att vara för enkla. Jag måste ha mera högre titlar och mera högre utbildningar. Så börjar man utbilda, alltså är det med mig? Idag är det ett väldigt sönderslaget liberalt samfund. Men när det fick vara folk. Och det är inte emot kunskap. Utan, så ibland kan våra försök förstöra.
Ja, jag vill verkligen rekommendera just på den här bibelundervisningen på kanal 10. Du hade en serie om Guds egenskaper. Ja, vi hinner med en sista fråga här.
Jag har förmånen att jobba med Anna-Karin Svensfru. Och det är mycket intressanta samtal på fikarasser och där är man lamp. Men sen, kort bara. Varför ska man lägga tid på bön? För vi har ju ofta så tänker vi på att jag tar en kvart och så ber jag för det som är mina behov. Eller min världs behov. Men lite mer om varför man ska lägga mer tid på bön.
Alltså, det finns ingenting som är så tråkigt som ett andefattigt bönemöte. Det är säkert alltså. Så är det bara en massa lagiskt att det är mycket bättre att sitta och fika och se på fotboll. Ja, men det är säkert alltså. Så att vi måste vara äkta människor. Det måste vara äkta. Men det är klart. Just nu så. Men när man bara får smak på det. Och jag måste säga. När den helige ande får ta över här. Då kan. Alltså jag brukar smörja. Jag brukar säga så här, smörjelse. Det är. Då kan en timme känna för 5 minuter. Och när det inte är smörjelse så känns 5 minuter som en timme. Alltså, jag menar så dina för dem har närvaro att göra och relevans någonstans. Och just nu så kämpar vi och ber för en, och tackar Gud för det. Vi träffas ju, Kerstin var med några gånger, vi träffas ju en gång i månaden nu bara i Sigtuna. Och syftet bara är att stimulera bön i församlingar. Det är ingen. Det är därför som ett träningscenter. Då ber vi 3 timmar. Och vi sjunger oss och vi ber för varandra. Vi låter folk få träna sig lite i skolan, inte börja skola. Det var en kvinna som kom här och sa det här för en månad sedan. Hon sa där, alltså efter 3 timmar sa hon, varför slutar vi? Ja, men du har gått 3 timmar. Du sa hon, innan, jag har aldrig hela mitt liv bett längre än 15 minuter. Efter 3 timmar, varför slutar vi? Alltså, så det är ändå spännande, men lyssna nu. Vi måste också se nöden. Alltså, just nu ber vi för, vi kanske kan göra det, vi ska be för en kvinna. Sofia, en fyrbarnsmamma som har fått en dödsdom av cancer över sig. Hon har en barn från 3 eller 4 års ålder upp till 15. Alltså, förstår mig rätt nu. Vi behöver kämpa som om det vore vårt eget barn. Och när vi börjar be, vi har bett för en kvinna som har blivit helad faktiskt från cancer i sitt huvud. Så när man börjar se, då känner man, alltså är du med mig? Vi ber ju inte bara för att vi ska ha lite andlig massage. Vi ber ju för att Gud, jag skulle gärna vilja sluta med att vi ber för den här frukten, att Gud faktiskt har gjort, vi tror att han har gjort det. Och hennes sjuåriga pojke tror jag var, från Boni i Göteborg, sa så här: pappa, mamma, nu måste vi tokbe, vi måste tokbe, vi vill inte förlora dig. Men förstår ni vad jag menar? Alltså, vi måste känna nöd, tror jag. I våra hjärtan. Och det finns en kraft i världen. Och det har vi hört så mycket om, va? Men vi måste upptäcka det. Så man kan tvinga en häst fram till vatten, men man kan inte tvinga hästen att dricka. Vi måste bli törstiga. Det är så farliga det som törstar. Vi måste bli törstiga. Och det här är ju faran att vi har så bra i Sverige. Förförelse är svårare än förföljelse. Det här låter konstigt, men förförelse är svårare än förföljelse. Ur en aspekt. När vi är förföljda, då kastar vi oss på knäna. Och jag ber inte om att vi ska bli, men ni förstår vad jag menar. Men förförelse, hur övervinner man det? Det är jättetufft. Men du kanske kan be för den här kvinnan.
Ja, men det var fint att vi kan avsluta här med bön.
Ja.
Sofia heter hon.
Ja, precis.
Ja, Herre Jesus, jag bara ber för den här mamman Sofia med fyra barn. Tack för att det är ingenting omöjligt i dig. Jag ber att du ska gripa in och göra ett mirakel med dig och ta bort den här cancern, Herre. I Jesu namn, jag ber att du lägger dina sårmärkta händer på henne och hela henne. I Jesu namn. Jag vill också tacka dig för den här gudstjänsten vi har fått ha idag, när Sven har predikat och den här frågestunden, och jag vill välsigna hans tjänst, den här bönskogen, den här bibelundervisningen på nät och de här bönesamlingarna och annat och arbetet på världen idag, och välsigna det. Tack för att du får vara med och utreda ditt rike, och tack för det vi har fått höra idag också om att vad vårt minne är och vad mitt minne är, det här, och visa oss var och en. Du har din kallelse för oss i det här. I Jesu namn. Amen.